Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Då säger jag hej och välkomna till Stjärnbaneret igen, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Får börja med att tacka för alla mejl som kommer lite då. Under sommaren har det kommit en hel del mejl med förslag på teman och annat, och vissa som kanske vill att jag gör avsnitt som kanske kör någon slags historisk koppling till presidentval och annat som händer i dagsläget med Trump. Jag har ju känt själv att jag kanske liksom vill låta andra poddar ta hand om nutiden och Trump, även om man kan göra sådana historiska tillbakablickar och så. Vi får se vad som kommer framöver här. Det har också varit en del förfrågningar kring specifika ämnet, bland annat om man kunde göra någon fördjupningsserie av Watergate-skandalen och ja, lite olika andra grejer. Iran-Contras-affären och Reagan till exempel dök upp som ett alternativ. Men jag är själv lite sugen på liksom att fortsätta den här översiktsserien för då så att säga komma i mål någon gång här och vara framme på lite mer modern tid, för då har man liksom lagt grunden, och så tänker jag mig att det kanske blir lättare att göra lite fördjupningsserier och ämnen och lite special avsnitt och personporträtt och annat så att säga. Så att jag tänkte jag skulle fortsätta i alla fall ett tag till här med översiktsserien i närtid då så att säga. Och i den här översiktsserien så har vi ju tagit oss igenom USAs historia här nu och kört här de senaste avsnitten med första världskriget bland annat. Men också de här liksom två väldigt viktiga och formativa åren på 10-talet, alltså slutet på 10-talet, 1918, 1920 här. Och som vi såg efter kriget så kom ju två väldigt kaotiska år fyllda med ekonomisk lågkonjunktur, rekordmånga strejker, rasistiskt våld mot afroamerikaner, kommunistskräck och mycket annat konstigt. Men också var det ju år, de här åren var ju kulmen för den här progressiva rörelsen som vi kunde driva igenom, det här med alkoholförbud och kvinnlig rösträtt som vi pratade om i senaste avsnittet. Och därmed så sätter vi lite grann punkt för hela den här progressiva eran från slutet av 1800-talet här fram till och med 1920 då. Där det har varit en massa reformer och annat. Och även en period där USA gick in i och var lite mer aktivt utrikespolitiskt då. Och istället så tänkte jag nu i kommande kanske tre avsnittet misstänker jag gå igenom 20-talet då. Och på många sätt och vis så satte de här åren 1918 till 20 grunden för 20-talet. För å ena sidan kommer vi ha 20-talet som ett decennium som är en väldigt optimistisk tid, modern tid, där man kan säga att det moderna USA liksom föds då, det som vi brukar säga det glada 20-talet då. Man helt enkelt ser att nu har vi gjort en massa progressiva reformer och skapat ett hyfsat samhälle då enligt många, så nu vill vi skörda frukterna av det här då. Men det finns också ett 20-tal som präglas av en rad reaktionära mottrender. Som man kan säga kanske spinner vidare på det här, de här lite mörka sidorna med rasvåld och kommunistskräck och annat. Och de här rörelserna gör ju kanske att 20-talet känns lite mindre glatt kan man väl säga då. Så det är en väldigt paradoxal tid i hela 20-talet då. Men jag tänkte vi börjar med det glada och går ut glatt här och tar det ljusa först. Det moderna och det glada 20-talet idag. Innan vi tar det då så tar vi det här avsnittets öltips. Så vi har ju gått igenom ölstilar här en efter en. Och förra gången sa jag att vi kommer i det här avsnittet att prata om Old Ale. Och Old Ale, det är ju en brittisk ölstil som fått sitt namn då, gammal, av att den serverades då efter en tids lagring. Till skillnad från de flesta andra typer av engelsk ale så serverades mer eller mindre färsk. Och under den här lagringen i trätunnor så fick ölet ofta kanske en aningens lite mer syrlig smak eftersom det kanske fanns lite mjölksyrebakterier och lite vildjäst och sånt där i tunnorna då. Annars kanske man mest förknippar vildjästa lagrade öl med liksom lambic och Belgien och den typen av öl. Men belgarna lärde antagligen från britterna och så tog de det några steg längre. Det sägs att från början var det ganska mycket liksom vanligt folk som investerade i ungt öl och sen lagrade i tunnor för att sen kunna sälja det lite mer som dyrare exklusiv öl. Men det här snappade ju såklart bryggerierna själva upp och började lagra viss del av sin produktion då, så att det skulle bli då Old Ale. Och ibland så är det också, var det också man blandade både lagrad öl med färsk öl för att försöka hitta liksom en bra balans då, till exempel på den här syran som fanns då. Dagens Old Ale lagras ju oftast då på flaska eller ståltank och saknar därmed den här dåtidens lite mer syrliga smak då. Men istället har man ibland i de moderna kanske då blandat in någon form av mörk brittisk okristalliserad sirap då, treacle som det heter det. Och Old Ale blir oftast mörkbrun i färgen och har en lite så här rostad, fruktig och maltig ton då. Kan ju bli nästan lite så här vinös i karaktären då. Och som sagt, ibland vissa inslag av syrliga toner då. Så det är bra, det är en väldigt bra ölstil att köpa och lagra då. Många av dem är ju, vissa flaskor är ju då årsmärkta och även kanske vissa delar numrerade. Så att här kan det vara trevligt till exempel då med, om man har fått tag på den här Thomas Hardy's Ale till exempel, kan man köpa en eller några stycken om året då. Sen kan man ju också prova då sen hur de har utvecklats över tid då. Och det finns ju många bra exempel. Thomas Hardy's Ale är ju en då. Robinson's Old Tom är också en fantastisk öl. Gale's Price Old Ale är också en sån riktigt karaktärsfull variant då. Förr fanns det också en Green King Old Suffolk Ale som var just det här blandat färsk öl med lagrad öl i viss proportion då. Men jag tror att den är svår att få tag på då. Sen finns det också den lite moderna bryggeriet Founders som har en som heter Old Curmudgeon som kanske också då mer ganska gårdigt som en old ale, så den kan man åtminstone få tag på. Nästa avsnitt tänkte jag vilja prata om skotska ale, så då kan man försöka få tag på någonting från Traquair. De har ju en house ale och en Traquair Jacobite ale. Jag såg också att Brewdog, som är ett populärt modernt bryggeri, släpper en som heter King's Chilling. Och även svenska Nils Oscar har en som heter Scotch Ale. Så att försök att få tag på någon av dem om ni vill hänga med på öltipset. Men om vi går in på historien då igen, så ska man titta lite grann på 20-talet. Jag var inne på det lite tidigare här. Det är ju ett, alltså decenniet efter första världskriget är ju en tid av väldigt mycket tekniska framsteg och ekonomiska framsteg. Det kommer modern marknadsföring som skapar nationell och även en internationell konsumentmarknad. Och amerikanerna lånar ju många miljoner för att kunna köpa massa konsumentprodukter som bilar och radioapparater och andra elektriska apparater. Och den amerikanska industrin blir ännu mer internationell och effektiviserad, och många utanför USA börjar konsumera amerikanska produkter och se på amerikansk film. Och många amerikaner såg ju på den här konsumtionskulturen som någonting som man kunde vara stolt över då. Samtidigt var ju 20-talet en tid där andra grupper också började reagera mot allt det här och anser att masskonsumtionen är tråkig och urholkad och att landsbygden halkar efter städerna. Och istället för att koppla samman USA med världen så började många förespråka det omvända då, alltså en starkare isolationism. Och det växer fram mycket främlingsfientlighet med en ny form av Ku Klux Klan och så vidare, och leder till mycket starka restriktioner i immigration och sådär. Så att 1920-talet är ju på det här viset då väldigt mycket en trend som alltid har en mottrend, kan man säga. Men om vi börjar med att titta på liksom varför kallas 20-talet oftast då för den tiden när USA moderniserades. Så man kan väl säga så här, många som levde på 20-talet beskrev ju den här förändringstakten som väldigt snabb med alla nya produkter som bilar och radio, och när man tittar på olika liksom fenomen och prestationer, till exempel Charles Lindberghs soloflygning över Atlanten då. Och det här gör ju att man kallar 20-talet ofta för begrepp som the new era eller the modern era och så vidare. Och efter den här har vi pratat om att det var en tillfällig liksom krigsboom och att kort därefter så gick USAs ekonomi liksom ner där efter första världskriget. Men sen så kommer den upp igen på högtryck. Så mellan 1922 och 1929 då man vet att den här börskraschen kommer då, så är det ju så att USAs ekonomi verkligen går på högtryck. USA hade ju redan innan sekelskiftet gått igenom ett väldigt industriellt uppsving som vi pratade om under den här förgyllda eran. Och det har fört fram landet till toppen av ekonomiska makter. Men efter första världskriget så är ju USA då ohotat den främsta ekonomin i världen då. Och det gör att amerikaner på 1920-talet hade den högsta levnadsstandarden också i världen. Och den industriella kapaciteten fördubblas under 20-talet. BNP ökar med 40% och nationalinkomsten per capita ökar med 30%. Så det är inga dåliga siffror liksom för den amerikanska ekonomin då. Så amerikanska arbetare var i många fall bäst betalda i hela världen då. Och i kombination med en omfattande och väldigt generös kreditgivning och låneprogram så ökar då köpkraften väldigt mycket under den här perioden och skapar en efterfrågan på produkter som landet liksom aldrig ens varit i närheten av tidigare då. Det här är ju inte så ansvarsfullt som vi kommer att komma till när vi är framme vid 1929 då med börskrasch och depression, men det tar vi lite senare då. Just nu får de konsumera på som garnör här amerikanerna. Marknaden erbjuder ju varor också på ett sätt som den inte hade gjort tidigare här. Och nyckeln bakom alla de här nya konsumtionsvarorna, det är ju att man gör väldigt mycket teknologiska framsteg som gjorde industrin effektiv då. En av de främsta är ju att elektricitet ersätter då ångkraft som den främsta energikällan. Dessutom så skapas ju de här löpande produktionsbanden som Ford skapade i sin fabrik och som sprider sig till andra då. Så att chefer och experter, de börjar dela upp tillverkningsindustrin i allt mindre delar då, och med hjälp av olika så här tidsstudier och liknande, så visar man liksom mellanchefer och arbetare hur de kan liksom maximera sin del på det här löpande bandet. Och det här gör att produktionen per capita inom industrin steg med hela 75%. Så antalet arbetare skiljer sig inte så det är jättemånga, eller så jättemycket i antal om man tittar liksom mellan åren 1919 och 1929, men varje arbetares produktivitet hade fördubblats. Så. Och ingenting symboliserar ju den här nya industrin så mycket som just bilindustrin. Och som vi kommer att komma till flera gånger i det här avsnittet, så förändrar ju också bilsituationen eller bilmarknaden liksom USA på många sätt i grunden. Då. 1913 så hade ju Henry Ford infört det första löpande bandet för att kunna massproducera sin T-Ford. Och genom att betona då liksom standarder och enhetlighet med snabbhet och precision, så kunde han skapa bilar som höll så låga priser för konsumenterna att så otroligt många fler hade råd att kunna köpa. Och därmed kunde man också då sälja på bred front och ändå skapa en vinst för företaget då. Här brukar man ju göra sig lite lustig ibland på Henry Ford med det här med att han bara erbjöd en enda färg då, att man kunde bara få bilen som svart. Men här får man väl inse att alla varor har ju, eller alla konsumenter har ju olika liksom behov, och det kanske främsta behovet som Ford tillfredsställde, det var ju det här med lågt pris. Och skulle han hålla nere priset, så var att ha enhetlig färg och en billig färg var ju ett sätt att få ner priset. Så att det var ju inte så att han var okundvänlig egentligen, mer än i bara färgaspekten, utan egentligen var det att han levde upp till kundernas behov av en väldigt billig bil då. Och Ford är ju inte det enda då. Naturligtvis tänker man ju också på General Motors och Chrysler, också de här Detroit-baserade företagen som finns kvar än idag. Men faktum är att det finns också en enorm variation på 20-talet inom den här tidiga bilindustrin. Jag slogs av det när jag, bara för något år sedan, så besökte jag ett svenskt bilmuseum i Ugglarp av alla ställen, utanför Falkenberg i Halland. Och där kunde man ju liksom titta på jäkla massa bilar från den här eran då. Och när man gick runt och kikade så såg man ju en massa bilmärken vars liksom namn man aldrig någonsin har hört talas om då. Alltså jag kommer knappt ihåg vad de heter här. Man skulle hålla reda på tre barn som man inte ville att de skulle repa de här gamla klenoderna. Men det var ju extremt många bilmärken som man aldrig någonsin hade hört talas om då. Sen fanns det ju de man hade hört talas om, Ford, Chrysler och om man säger General Motors, som då gjorde ju Buick, Pontiac, Cadillac, Oldsmobile. Men det fanns en jäkla massa ytterligare bilmärken på den här tiden då. 1920 så, när man går in på 20-talet, så räknar man att det finns 10 miljoner bilar i landet, och i slutet av 20-talet så hade antalet ökat då till 26 miljoner bilar. Så att det här är ganska stora siffror. 1929, bara året 1929, tillverkas 5 miljoner bilar. Och vid den här tiden så ägde mer än hälften av alla amerikanska familjer en bil. Bara i New York City fanns det fler bilar än i hela Europa. Så det är ganska anmärkningsvärt, minst sagt, hur bilen liksom verkligen slår igenom i USA i tidigt skede här på 20-talet. Man brukar räkna att var åttonde industriarbetare var sysselsatt inom bilindustrin eller någon form av industri som försörjde bilindustrin. Och här kan man ju se då att väldigt, väldigt många av de andra branscherna och industrierna är ju liksom hakar ju på liksom här på bilindustrin, eller beroende av den då. Alltså tar man olja, gummi, glas, stål, alla de här var ju på ett eller annat sätt i starkt behov av bilindustrin. Eller man kan säga att det var bilindustrin som på många sätt och vis drog hela industrin framåt liksom, och var nummer ett då. Bilindustrin sprider ju också ut sig internationellt. Till exempel Ford skapar ju en gummifabrik i Brasilien, och däcktillverkaren Firestone bygger en gummifabrik i Liberia till exempel. Då. Och de stora biltillverkarna etablerar ju också fabriker i både Europa och Australien. Så bilproduktionen är ju enorm. Men det är ju inte den enda grejen som produceras och som står för hela den här nya konsumtionsmarknaden. Mycket annat också. Det mesta liksom som är drivet utav el. Och tittar man tillbaka liksom 1912, en bit innan i första världskriget, så hade ju bara kanske runt 16% av hushållen tillgång till el, medan då 1927 så hade den siffran ökat till 63% av hushållen. Och det här innebär att amerikanska konsumenter då bombarderas med olika hushållsapparater som på något vis påverkar deras dagliga liv eller deras vardag kan man säga då. Det kan ju vara exempel då kylskåp, dammsugare, tvättmaskiner, brödrostar, radio med mer. Bara antalet telefoner i USA fördubblas på 15 år till över 20 miljoner telefoner. Men också andra lite mindre avancerade produkter blir ju väldigt nytt mode då, som cigarettändare, vristklockor, nylonstrumpor, bara för att nämna några grejer då. En sak som verkligen fått uppsving på 20-talet är ju radion. Och radion är ju någonting som verkligen revolutionerar kommunikationen i landet. Tittar man från början då, så var ju trådlösa sändningar liksom en liten obskyr hobby för ett fåtal då. Men sen helt plötsligt så smäller det till då. Kommersiell radio startade den 2 november 1920 när Östra Pittsburghs nya radiostation KDKA började sända då med en lite mer begränsad publik. Men bara 2 år efter att det här radionätverket eller radiostationen i Pittsburgh startade så finns det över 500 radiostationer över hela landet då. 1926, mitt i 20-talet där, så skapas National Broadcasting Corporation då, NBC som vi känner igen idag då, som blir då det första nationella nätverket av radiostationer som också då börjar sända program nationellt, så att du kan höra på samma radioprogram oavsett var i USA du är då. Och radion, den förändrar ju väldigt mycket på djupet, alltså både hur amerikaner tänker och hur man köper saker. Radioprogram blir ju ganska snabbt då den mest inflytelserika formen av masskultur i landet. Hela familjers liksom dagliga liv förändras när man försöker till exempel samlas en viss tid på dagen för att höra sin favoritshow på radion och så vidare. Och för många amerikaner så blir ju radion liksom en direktlänk till det större samhället och till att kunna få ta del av nationell kultur. För många på liksom ute på landsbygden blir det liksom ett sätt att känna sig delaktig i ett större samhälle. Och för många etniska grupper blir också radion viktig med liksom speciella program riktade just till dem då. Liksom The Irish Hour, the Polish Hour och sånt där. Samtidigt så som radion konkurrerar med bilar som den mest efterfrågade produkten, så var ju radion också väldigt dyr och avancerad på den här tiden. Och det här leder då till ett helt nytt sätt att köpa saker i form av kredit. Alltså att kunna köpa saker på kredit eller avbetalning på något sätt är ju en faktor som verkligen bidrar stort till att möjliggöra USAs masskonsumtion då. Företagen börjar tillåta konsumenter att köpa produkter på avbetalning, och det här gör att i slutet på 20-talet så köpte ungefär amerikaner då, köpte 60% av sina bilar på kredit och 80% av sina radioapparater på avbetalning då. När det gäller kommunikation så är ju annars filmer och bio någonting som också en konsumtionsform slår igenom stort på 20-talet. Och att gå på bio blir kanske det allra vanligaste amerikanska underhållningen. Så 1925 så fanns det, räknar man med, över 25 000 biografer i landet då. Och till början var det då naturligtvis svartvita stumfilmer, men de kombineras då ganska ofta med någon form av live-show också då, så att det blir liksom som en, ja, man går på ett litet evenemang. Det är lite stumfilm, det är lite live-uppträdande. Och de här filmerna påverkar också lite grann hur amerikanerna klär sig och liknande. Och man får ju sina första liksom stjärnor då, liksom stumfilmsstjärnor som uppstår då. Man tänker kanske framförallt på fenomen som Charlie Chaplin då, men det fanns ju också de här Clara Bow och Rudolph Valentino som blir lite grann också så här mer eller mindre liksom sexsymboler då. Väldigt många tjejer som härmar Clara Bows lite så här sexiga gester när hon röker och så vidare, och killar som kopierar Valentinos byxor och så vidare då. Så att det blir ju också en sån här sak som gör att många amerikaner tar till sig samma idéer och samma kultur då. 1929 kom ju också ljudfilmen då. Det är ju slutet på 20-talet då. De kallas ju för talkies. Alltså helt plötsligt har du ju ljud och inte bara stumfilm då. Rent generellt så förändras de amerikanska produkterna under 20-talet och även sättet som de säljs då. Väldigt stora butikskedjor ersätter ofta då enskilda affärer. Och det sker en slags standardisering av produkter då och sortiment. Allt då i någon form av storskalighetens anda då. Standardiserade produkter som liksom marknadsförs och säljs nationellt, det gjorde ju också att konsumenternas egna stil och smak liksom blir standardiserad. Så man kan säga att miljontals amerikaner köper helt enkelt samma produkter, tittar på samma filmer, läser nationella tidningar, lyssnar på samma nationella radioprogram och så vidare. Och det här gör ju att det blir lite grann av en tillbakagång då för regionala kläder och maträtter och möbler och till och med till viss del också dialekter som lite sådär sakta börjar försvinna och ersättas då av sådana här standardiserade nationella produkter och nationell dialekt som kablas ut på radion då. Och det här kommer ju naturligtvis, kommer vi kolla på i nästa avsnitt, att det blir ju också vissa som är kritiska till det här och som tycker att det blir bara en löjlig enhetlighet liksom, med det unika försvinner. När masskonsumtionen börjar driva då hela den amerikanska ekonomin så uppstår ju också den mer moderna marknadsföringen för första gången då. Man börjar helt enkelt dela upp företagen rent organisatoriskt i funktionella divisioner då, att man skiljer på att man har tillverkning och man har försäljning och så har man då även marknadsföring då. Allt det här följer ju den här Frederick Taylors principer om scientific management som flera av er säkert är bekant med då. Och det innebär ju att företagen får nya liksom egna marknadsföringsavdelningar som sysslar med reklam och väl genomtänkta kampanjer och som ska försöka övertala och få människor att tro att de behöver nya produkter oavsett om de har insett det själva eller inte då. Och vissa reklamer försöker visa på produkternas möjlighet att spara tid från jobbiga arbetsuppgifter och kunna få mer fritid då, som dammsugare, tvättmaskiner, kylskåp och så vidare. Men till slut så finputsas ju metoderna också. Så då börjar reklamen försöka få tänkta köpare att tro att deras image eller sociala status också kan påverkas av att man äger vissa produkter. Och inte sällan då så tar man ju in kända personligheter för att marknadsföra produkterna. Så tar man in kändisar som har uppstått inom sport och kultur för att låta dem fronta liksom cigarettmärken och annat då. Och här får man väl nästan sticka in den här historien om finns en historia med chokladkaka, vad heter det? Chocolate bar, det är chokladkaka. Det fanns en sån här som kallas för Baby Ruth. Och det här namnet på den här produkten var ju då väldigt extremt nära baseballspelaren Babe Ruth. Men företaget vägrade ju betala honom några royalties. Man hävdade att namnet hade valts utifrån president Grover Clevelands dotter, Ruth Cleveland. Problemet var ju bara att man döpte om en tidigare produkt till just det här Baby Ruth just 1921 när baseballspelarens karriär verkligen började lyfta. Och det här var ju en tid då det var 24 år efter att Cleveland var president och 17 år efter att hans dotter Ruth Cleveland hade dött. Och dessutom tyckte många att det var lite misstänkt att det här företaget dessutom huserade på samma gata som Wrigley Field och den här legendariska baseballarenan i Chicago. Och även om inte Babe Ruth spelade för Chicago Cubs så tyckte man ändå att det får man väldigt nära koppling till baseball. Men företaget tror jag kom undan med det här. De behövde aldrig betala Babe Ruth några royalties för chokladkakan Baby Ruth då. Men den här marknadsföringen är ju också någonting som stöper om mycket av konsumtionen då. De här männen inom marknadsföringen då, så kallade admin, började också försöka använda psykologi och försöka liksom komma in i masskonsumenternas tankar och hitta typiska kundgrupper och så vidare. Här en av dem var Edward Bernays, som var morbror till den stora Sigmund Freud till exempel, Edward förespråkade till exempel att använda sex appeal i annonserna då. Och alla de här annonserna då i tidningar och längs vägkanter och på radion och så gjorde ju att allt fler amerikaner också fick upp för vissa typer av produkter då, som till exempel sånt som påverkar hygien och utseende. Ett exempel är ju munvatten och liknande produkter som man skulle kunna finta dålig andedräkt då. Och då som reklamen då låter förstå hjälpa dig i relationer med det andra könet. Så här sägs det till exempel att Listerin, munvatten alltså som ju faktiskt finns än idag, ökade försäljningen med hjälp av så den typen av marknadsföring från ungefär $100,000 1920 sålde man för $4 million 1927. Så att det gjorde mycket. Många hade en stark tro på att munvatten kunde hjälpa en i raggningen helt enkelt då. Men vi pratade lite om det här fenomenet med bilar då, och man kan väl säga att bilindustrin också förändrar USA och samhället i stort på många olika sätt. Och man kan jämföra, tycker jag, hur bilen förändrade USA i grunden i början på 1900-talet då, med hur järnvägen förändrade samhället i grunden ungefär andra halvan av 1800-talet. Vi pratade om det här hur järnvägar var så otroligt centralt och band ihop landet tidigare. Nu kommer nästa liksom stora paradigmskifte här med bilen då. Och bilens inträde förändrar ju då samhället på många olika sätt, och den ökande mobiliteten krävde ju också helt andra strukturer då. Så det här gör ju att förorter kan växa fram i snabb takt utanför de större städerna, eftersom folk inte behöver liksom andra färdmedel för pendling och nöjen och sådär. Bensinstationer växer ju upp som svampar i backen på grund av bilindustrin då. Det uppstår helt nya fenomen som drive-in-restauranger och motell. Istället för hotell så är det motell. Köpcentrum blir nya fenomen. Helt plötsligt så kan ju alla åka ut till ett enda område där man samlar en massa olika typer av affärer då. Familjer kunde också ta bilen ut på landsbygden på en söndagsutflykt till exempel. Och tonåringar, de kunde använda bilen som en slags mobilt sovrum för att komma ifrån övervakande föräldrar. Och man kan helt plötsligt börja semestra lite längre från ens eget hem då, så att säga. Så delstater, de tvingas ju då satsa ganska mycket på vägar och tunnlar och broar och sånt, så att kunna hantera den här ökade trafiken. Och bilar och asfaltsvägar då, som kommer, minskar avstånden i tid och öppnar upp liksom för ny kommunikation. Så små städer kopplas samman med större städer, och den här geografiska liksom ensamheten som har rått ute på landsbygden minskar ju kraftigt då. 1924 publiceras den första vägatlasen. Det här är ju en produkt som det inte har funnits något behov av alls då kort innan. Men bara 4 år senare, 1928, så kan man faktiskt åka då på bil på asfalterad väg hela vägen från New York till Kansas på asfalt hela vägen då. Så att då har det verkligen börjat växa fram ett stort vägnät av asfaltsvägar. Och atlasen är ju inte den enda nya företeelsen som bilen gav upphov till då. Det första trafikljuset kommer i New York City 1922, det första motellet då dyker upp i Kalifornien 1925, och det första parkeringsgaraget dyker upp i Detroit 1929 då. Så det är mycket bilnyheter under 20-talet då. Los Angeles till exempel är också typexempel på att en hel stad kan förändras och byggas kring just bilkulturen då. För tittar man vid sekelskiftet 1900 så bor det bara 100 000 personer i Los Angeles då. 1930 då har befolkningen ökat till över 1 miljon. Och Los Angeles bredde ut sig då med just mängder av såna här förorter ut på landskapet då, där varje förort hade sina egna centrum och så vidare, och allting då ihopkopplat med mängder av vägar då, så kallade highways. Så att här är ju Los Angeles är ju verkligen liksom en bilstad byggd från början just kring det här med bilar då. Och bilen tillät ju amerikaner att fly från de här överbefolkade och kanske mindre hälsosamma städernas centrum eller kärnor ut till de här förorterna. Och det är ju det här liksom, den här drömmen om förorten växer fram, och som fortfarande än idag är ganska stark. Och som jag lyssnade nyligen, någon som analyserade Republikanernas konvent, att det är en grupp som man försöker vända sig till. Mycket kvinnliga väljare som kan tilltalas av det här med lugna förorter och så vidare. Och förorterna växer då fram under 20-talet i väldigt snabb takt. Och förorter utanför städer som Detroit och Chicago växer liksom med 700% på bara 10 år då. 1930 så borde vara sjätte amerikan i en förort till någon av de här större städerna då. Och för många amerikaner var ju det här som sagt en dröm då, attraktiva kvarter tillgängliga för vanliga arbetare, och som vi senare kommer fram eller kommer att se också så här, ju förorterna liksom, det innebär ju också en dränering av kompetens från städernas centrala distrikt som leder till mycket av de här ras- och klasskonflikterna och problemen som man börjar märka här inne liksom i de centrala delarna av städerna då. Och förorterna var ju en del i ett enormt ökat behov av bostäder i och runt städerna efter första världskriget. Vi har ju många som flyttar från städerna till landsbygden bara på grund av industrialiseringen. Så det är mycket soldater som återvänder hem som slår sig ner i städerna. Och så har vi hela den här Great Migration som vi pratade om när en massa afroamerikaner flyttar från södern då, norrut och så hamnar i städerna. Så städerna de växer kan man säga både vertikalt då med förorter men också horisontellt med rekordstora skyskrapor som då börjar bilda de här skylinesen till städerna city. Så i slutet av 20-talet 1929 så fanns det mer än 370 byggnader i USA som hade fler än 20 våningar då. Och lite typiskt för hela 20-talet då är ju att strax därefter 1931 så är ju Empire State Building klar på Manhattan då som med sina, jag tror det är 82 våningar, är världens högsta byggnad vid den här tiden då. Städerna ersätter ju också landsbygden som fokus i det amerikanska livet på 20-talet. Om man tittar på den befolkningsräkningen som sker 1920 så avslöjas det att det för första gången i landets historia så bor lite mer än halva befolkningen i städer. Och med stad så definierar man vid den här tiden då på orter mer än 2500 invånare. Så det är i och för sig inte jättestora städer vissa av dem. Tittar man till under hela 20-talet så växer de amerikanska storstäderna, alltså de som har över 250 000 invånare med sammanlagt ungefär 8 miljoner adderade personer till de här städerna. Och ökade kommunikationer, växande städer och mer tid för fritid och underhållning då gav ju också upphov till en ny hjälte då i form av sporthjältar. För att vid den här tiden då så får ju på 20-talet så får ju publiksporten ett enormt uppsving då. Så tidigare liksom lokala sporthjältar kunde helt plötsligt bli nationella liksom fixstjärnor då. Och det är här nu på 20-talet som baseball verkligen lägger grunden till att bli amerikanernas nationalsport. Tidigare hade ju liksom basen funnits ute på landsbygden, men nu helt plötsligt så kan man spela matcher inför tusentals som samlas i städerna då. Och då kan man säga att både lagen och sporten tar klivet in i big business då. Och även om det fanns väldigt mycket baseballstjärnor vid den här tiden, Roger Hornsby, Dazzy Wance och Walter Johnson och sådär, så är ju ingen större än Babe Ruth. Babe Ruth, han kallades ju för Bambino. Han inledde ju karriären i Boston Red Sox, ett klassiskt lag då. Han inledde karriären som en vänsterhänt pitcher då, alltså pitcher är den som slänger bollen i baseball. Men med tiden så förvandlade ju han egentligen sporten mycket själv då, att istället för att fokusen som tidigare varit då på just pitchen och defensiven liksom i baseball då, om man kallar det för det, så kommer det att handla om offensiven och sådana här stora sluggers som Bambino själv då, som träffar väldigt, väldigt hårt och gör att man ändå kan springa sina homeruns då. En homerun är ju alltså, vad ska man säga, som ett frivarv, alltså att man har skjutit ut bollen från arenan och kan springa runt och få poäng i lugn takt. Eller ja, att du liksom tar det runt alla baser då. Tänk koner om ni tänker brännboll. Och Babe Ruth, han blir ju den stora hjälten i New York Yankees sen då. Som då vann den ena ligan då. Det finns två ligor, den ena då heter American League. Och de vann då 3 år i rad 1926-28. Och vann ju också 2 år det så kallade World Series då. Som är ändå en final mellan de här två ligavinnarna. 1927 så slog Babe Ruth 60 homeruns under en och samma säsong då. Och totalt i karriären blev det 714 homeruns. Om inte jag såg fel så är det fortfarande tredje bästa genom tiderna faktiskt. Och Babe Ruth, han var ju liksom, vad ska man säga, typiskt för det här USA där man kan göra den här klassresan. Han var ju född väldigt fattig men blev då den här fixstjärnan och han trivdes väldigt bra dessutom i rollen som offentlig superstjärna, så att han mjölkar ju det mesta av det här, så till slut så blir han också den första idrottsstjärnan i USA att faktiskt anställa en pressagent då, så att han tar det här en nivå till då. Typiskt för det här lite mer segregerade USA så fick ju afroamerikanerna har en egen baseballliga som kallas för Negro League. Och om man tittar på mainstream media så ignorerade man ju den här ligan fullständigt då. Men den var ju väldigt populär bland afroamerikaner då, och där hade man liksom sina egna stora stjärnor som pitchen Smokey Joe Williams och den pilsnabbe Oscar Charleston. Så att de har sin egen liga, vilket ju också på något vis är väldigt typiskt amerikanskt tidig historia liksom.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
De här nya skyskraporna som vi pratar om i städerna, de kommer ju att symbolisera den här nya kulturen som uppstod på 20-talet. Alltså livet i metropolerna var ju helt enkelt annorlunda. I de här gamla samhällena ute på landsbygden hade man ju haft väldigt tydliga rutiner och väldigt starka band till hemmet, kyrkan, skolan. Och det här var ju oftast liksom institutioner och relationer som kanske snarare begränsade människor. Medan i storstäderna där fick människor istället utlopp för sina idéer och kreativiteter och kunde leva ut. Och för vissa i städerna var det ju såklart en stor omställning som kanske ledde till dekadens. Men för andra så kunde man verkligen blomstra och blomma ut och ta för sig. Och just den här aspekten brukar väl vara det som man ofta förknippar med det här glada 20-talet. Och man kan väl säga nationell radio, tidningar, filmer, sportevenemang skapar ju liksom något av en nationell kultur då. Och andra saker som slog igenom stort i de amerikanska hemmen på 20-talet var ju korsord och kortspelet Bridge bland annat också. Också det är lite grann i symbios med marknadsföring och industrin då man skapar liksom nya konsumentprodukter som kortlekar, ordböcker och med mer som man behöver för den här typen av grejer. Men man skapar också liksom en jakt på amerikanska hjältar, och förutom sporthjältar som Babe Ruth så fanns det ju en annan form också, sådana här lite mer äventyrliga. En sån här populär figur är just Charles Lindbergh som genomförde den första ensamma non-stop-flygningen över Atlanten 1927 i sin flygmaskin The Spirit of St. Louis. Det är väl någonting som är känt som de flesta känner till då. Många känner säkert till att han också var svensk ättlad. Charles Lindbergh är ju egentligen Kalle Lindberg helt enkelt. Hans farfar var ju bonde i Småland och hade dragit till Amerika 1860 då. Charles själv var ju uppvuxen i just Minnesota med mycket svensk bygder. Men han blev ju en extremt stor kändis av det här. Hans flygning tog ju faktiskt 33,5 timme, vilket ju var en extremt fantastisk prestation eftersom flyget vid den här tiden var ju oerhört nytt och oerhört opålitligt med då, så att han blev ju en fullständigt stor hjälte av det här då. Tittar man på den här liksom stadskulturen och så här, så bland afroamerikaner på 20-talet så kom ju också ett väldigt stort kulturellt uppsving både i litteratur och musik och konst, och det här brukar ju gå under namnet The Harlem Renaissance. Och här kan man ju se det, det är ju bakgrunden att det är ju som vi har pratat om tidigare, många afroamerikaner som flyttat från södern till de här stora städerna i norr. Och naturligtvis hamnade väldigt många av dem i New York, och där så blir ju då stadsdelen Harlem på Manhattan som blir den absolut största afroamerikanska kvarteret, inte bara i New York utan hela USA. Så Harlem, just Harlem, kom i stor utsträckning att symbolisera den här nya urbana afroamerikanska kulturen då. Just namnet renaissance, att det heter Harlem Renaissance, det kommer ju från att många afroamerikanska författare och artister och konstnärer vid den här tiden såg ett värde i den här afroamerikanska kulturen och arvet från slaveriet och från Afrika. Man försökte helt enkelt genom att se till sina rötter återuppta sina typiska traditioner och sen smälta ihop det med det moderna då. Och det är mängder av poeter och författare som blir kända inom det amerikanska samfundet via den här Harlem Renaissance. Men det som kanske spreds i allra mest och som man tänker på främst är kanske musikstilen jazz då. Ursprungligen kom ju jazzen från södern och New Orleans där man alltså blandat afroamerikansk musik med blues och ragtime och så vidare. Men precis som att afroamerikaner flyttade norrut i den här stora migrationen så följde jazzen med och när den togs bortanför sina rötter i New Orleans så blev den kanske lite mer sofistikerad och också omåttligt populär då. Så det uppstår ju då en rad kända musiker som blir riktiga såna här jazzstjärnor då. Louis Armstrong som kallas för Satchmo och även då Edward Duke Ellington var ju väldigt ledande i att utveckla det här nya Harlem-soundet då. Men också många vita som börjar spela jazz och lyssna på jazz och så här musiken växer sig också utanför den afroamerikanska kulturen. Och just det här att jazzen blir central gör ju att man inte helt sällan kallar man ju nästan hela 20-talet för jazz-eran, the jazz era. Och även om afroamerikanerna skapade jazz och spelade jazz var många av åhörarna och de som gick på klubbar, det var ju unga vita amerikaner då. Och för den äldre generationen så var ju detta lite upprörande då. Värst var ju alltså att unga kvinnor kunde klä sig utmanande och så. Men hela grejen med att lyssna på jazz och gå på klubb var ju liksom skandalöst för enligt många av de äldre i den här tiden då. Jazzen liksom ansågs utmana människor att släppa loss och man liksom nästan förknippade saxofonslingor eller saxofonslingor anklagades nästan för att vara en uppmaning till sex i sig då. Så att där får man ju förstå att man är kritisk mot en saxofonljud. Då vill man ju släppa loss direkt då. Så även om dating och sex före äktenskapet började öka som liksom fenomen redan innan första världskriget så blir det otroligt förknippat med just den här jazz-eran. Och jazzklubbarna var ju segregerat som allt annat i USA i princip. De mest kända klubbarna drevs ju primärt av vita för vita då, men där man då paketerade exotisk svart kultur och jazzmusik och tog in svarta musiker då. Och att vita då gick på jazzklubbar i svarta kvarter som Harlem till exempel, det blev en väldigt spännande grej för många vita medelklasspersoner då. Och att besöka en klubb med både där det fanns både svarta och vita då i Harlem, det kallas helt enkelt för slumming, vilket klingar lite kanske nedlåtande i sig då. Afroamerikaner till exempel i Harlem då fick ju gå och kanske i många fall föredrog att gå till sina egna klubbar där det enbart fanns afroamerikaner. Jazz och klubbar, det gör ju också att man tänker på kopplingen till det här förbudet. För många av de här klubbarna trotsade ju det här förbudet för alkohol som drevs igenom då. Och de här klubbarna kallas vid den här tiden för speakeasies, alltså en lokal som sålde alkohol illegalt och ofta erbjöd då någon form av underhållning som inte sällan då var just ett jazzband. Och 20-talet är ju den så kallade förbudstiden då alkohol var illegalt att producera och sälja då. Det 18:e tillägget till konstitutionen och den här lagen då, Wolster Act, när den var genomdriven, eller den var ju genomdriven av en slags klassisk gammalmodig protestantisk konservativ religiös grupp som helt ville få bort drickandet. Men och det kan man säga att förbudet minskar väl drickandet i USA så att säga, men knappast helt då. Det är väl några få liksom delar ute på landsbygden som i extrema fall kan bli liksom helt så att säga torra, men i det stora hela fortsätter ju väldigt många amerikaner att dricka, särskilt i städerna då. Till skillnad från tidigare så var egentligen den enda skillnaden att man nu också bröt mot lagen. Och ju längre förbudet gällde, desto fler struntade i det också. Man gjorde en undersökning 1926 och visade sig att bara 19% ville behålla förbudet i befolkningen. 50% ville modifiera det på något sätt och 31% ville avskaffa det helt. Det här kommer ju dock att finnas kvar under hela 20-talet och gäller ju fram till 1933 när det 21:a tillägget i konstitutionen avskaffar förbudet. Och så hela 20-talet är ju en förbudsera då. Det här förbudet upprätthölls inte speciellt noggrant av myndigheterna då. En anledning var ju själva omfattningen i uppdraget då. Drickandet var ju så utbrett liksom, så var skulle man starta, vad skulle man göra då? En annan anledning var ju att kongressen aldrig någonsin röstade igenom seriösa budgetar för den federala staten att liksom bekämpa drickandet. Så i vissa delstater ratificerade man ju liksom inte ens tillägget och där var man inte jättesugen på att lagstifta om några lokala föreskrifter som kunde bekämpa alkohol, och man ansåg kanske allmänt att efterlevnaden borde vara frivillig. Så även om konstitutionella tillägget gällde så, och lagen var federal, så kanske det var väldigt slappt med att efterleva den då. En federal agent gjorde ett test 1923 och han besökte några av de större städerna i USA och så klockade han hur lång tid det tog innan han kunde köpa en illegal drink efter att han kommit fram till stan. Alltså när han klev av centralstationen i städerna så såg han sig om och letade upp första bästa stället han kunde köpa alkohol på då. Och den här klockningen är lite anmärkningsvärt. Allra bäst eller sämst, eller hur man ska se det, var New Orleans. Där fick han tag på alkohol efter 35 sekunder. I Detroit tog det bara 3 minuter och i New York så tog det 3 minuter och 10 sekunder. Så att, här fanns det ganska gott om ställen nära centralstationen att ta sig en illegal drink på. Förbudet förändrar ju lite grann det här med att dricka på lokal. Tittar man innan förbudet så hade ju väldigt många sådana här kvarterssaloner attraherat arbetarklassen och mycket av den lägre klassens män som gick förbi och drack innan man gick hem till sina familjer. De här illegala 20-talsklubbarna, speakeasies, var ju liksom i sin så här lite halvhemlighet och lite mer glamoröst, så lockar ju de mycket mer personer från mellan- och överklassen då, både män och kvinnor då. Så att det blir ju lite av en skillnad då. Illegala försäljare fanns det ju överallt och det var en enorm illegal import förekom också då, och produktion. Och de som sysselsatte sig med illegal alkohol kallades ofta då för rum runners eller bootleggers då. Rum runners var kanske mest förknippat med de som smugglade sprit vattenvägen då. Vi är lite grann som blockade runners, sådana som gick och korsade blockaden under inbördeskriget till exempel. Medan just bootleggers förknippades framförallt i början med att man smugglade landvägen då. Just alltså termen bootlegger kom ju från att man gömde flaskor i sina stora stövlar och helt enkelt stoppa ner dem där då. Men på många sätt så breddades den här betydelsen och till slut blev ju ordet bootlegger som en etikett på alla som egentligen både tillverkade, smugglade eller sålde alkohol illegalt. Och det är ett ord man har hört många gånger i olika sammanhang. Andra tillverkade ju illegalt då, vissa för hembränning för eget bruk, men andra då för försäljning i större kvantiteter då. Och då gav man oftast sina illegala spriter lite olika fräcka namn då, Soda Pop Moon eller Jack Jack Bourbon. Men trots de här lite tilltalande namnen ibland så var det ju inte helt sällan det gick dåligt liksom, att man sålde sprit som i princip var nästan giftig liksom. Allt det här som jag pratat om idag, det glada 20-talet, klubbar, jazz och så vidare, bilkultur, det här skapar ju en ny slags frihet både för ungdomar och kvinnor i USA då. Amerikanska familjer och kvinnans roll förändras därmed liksom på 20-talet. Så 20-talet blir lite av en ungdomsrevolt. Så tidigare har ju väldigt många varit barn och sen liksom pang så är du vuxen och så förväntas du bidra på gården eller vad det var. Men nu uppstår det liksom en slags ungdomskultur för första gången då. Många ungdomar som kanske inte behövde då i goda ekonomiska tider omöjligt bidra till familjens försörjning, och där kan man då förlänga ungdomen några år till då. Och resultatet var ju att många unga på 20-talet sökte lite spänning och fästa loss rejält då. Och allt fler familjer på den här tiden hade ju samtidigt råd att skicka barnen till college. Så college skolor blir ju lite grann av en, vad ska man säga, ungdomscenter kan man säga då. Man kan, ja, fest och dejtning och fotboll kanske spelar lite större roll än undervisning, eller minst lika som undervisning, och böcker och tentor och så vidare då. Så att ungdomskultur med college och festande dyker upp på ett helt annat plan än tidigare. Och ibland har ju 20-talet beskrivits som en tid då kvinnor också verkligen slår sig fria. Men det är väl också lite så här lätt att överdriva, kanske lite mansplaining i vissa lägen då. Det är ju en viss ökning av kvinnor som lämnar hemmet och jobbar, och den har ju redan kommit under första världskriget där situationen förändrades och många kvinnor tog jobb inom krigsindustrin och så vidare. Men det är ingen drastisk ökning egentligen. Det är 2 miljoner fler kvinnor som jobbar 1930 jämfört med 1920. Och då i en befolkning på runt 124 miljoner så är det ju inte något samhällsrevolutionerande direkt. En tämligen långsam trend skulle man säga istället då. Kvinnor hade ju tagit ett stort kliv när det gäller sina politiska rättigheter genom att vinna rösträtten 1920 med det 19:e tillägget till konstitutionen då. Det visade sig sen då att det skapade ju inte några större ändringar i praktiken då. Man kunde ju se att kanske många kvinnor röstade ungefär som sina män hade röstat tidigare, så att det blir inga liksom drastiska resultat påverkningar av att kvinnor röstar då. Och många feminister blev ju regelrätt besvikna under 20-talet då. Och kvinnorna hade ju, alltså att kvinnorna hade rösträtt förändrar ju inte liksom deras stereotypa könsroller på något annat sätt då. Dessutom så hade ju kanske feministiska rörelsen tappat liksom den här enande frågan som tidigare enat dem i sin kamp. Så istället för att slåss för sociala samhällsreformer så började många unga feminister istället koncentrera sig på sina individuella rättigheter och att till exempel få uttrycka sig som man ville utan några slags viktorianska hinder och annat så att säga. Och säkert i städerna så fanns det många unga kvinnor då som brukar kallas för flappers, som klippte håret lite kortare, drog upp kjolen över knäna, sminkade sig, gav sig ut och konkurrerade med män om att kunna behandlas jämställda, egentligen allt från golfbanor till sådana här speakeasies, illegala klubbor då. Där man, kvinnorna också ville kunna röka en cigarett och dricka lite alkohol och dansa någon av de populära danserna på 20-talet, The Shimmy, The Black Bottom, The Charleston och så vidare. Och kunna flirta med män öppnare än någonsin förr då, på ett sätt som kanske deras mödrar aldrig ens kunnat tänkt en tanke om då. De här danserna är faktiskt helt roliga. Sök på nätet så kommer ni kunna hitta klipp liksom när de visar de här olika danserna. Man känner igen dem också. The Chimmy, det är ju en dans där man liksom skakar på axlarna och händerna. Och ja, jättekonstigt. Och Charleston har de flesta kanske sett någon man sprätter lite med fötterna och svänger med knäna och så vidare. Men sök på 20-tals danser så får ni lära er någonting nytt. Flappers då, sådana här frispråkiga och frimodiga tjejer, de förespråkar också mer sexuell frihet och vill ju så att säga ha samma rättigheter som män till sexuella relationer både före och efter giftermålet då. Och det finns många låtar som handlar om det här på den här tiden, mycket populära hitlåtar då, med namn som Hot Lips och Burning Kisses och så vidare. Det ser man dyker upp här då. Nya och liberala lagar i kombination med det här gjorde också att antalet skilsmässor ökar då. Men även där ska man kanske inte överdriva då. Det är främst en frigörelse i städerna va? Och andelen kvinnor som sexdebuterar efter giftermål är fortfarande relativt högt på 20-talet då. Men det är några första trevande steg i alla fall, det är kvinnlig frigörelse då. Ska vi sammanfatta det vi har pratat om idag då, så har vi pratat om det här lite mer moderna då, frigjorda och optimistiska och framstegsorienterade och lite, kanske lite urbana 20-talet då. Ett 20-tal som präglas av ekonomisk tillväxt och en ny våg av industrialisering, nya produkter som bilar och radioapparater och kommersiell marknadsföring som förvandlar USA liksom till ett slags bilsamhälle med nationell kultur då. Vi ser också att det är en tid där det är lite jakt på spänning och hjältar som Babe Ruth och Charles Lindbergh och lite frigjorda kvinnor och ungdomskultur och jazzmusik och klubbar som serverar illegal alkohol och så vidare då. Och utifrån allt det här som vi har pratat om idag så är det inte så konstigt att 20-talet har fått olika namn och benämningar som The Roaring Twenties, det glada 20-talet, eller Jazz Age, jazz-eran. Det finns till och med ett uttryck för 20-talet som jag såg som lyder The Ballyhoo Years. Kanske ett bra sätt att sammanfatta 20-talet som The Ballyhoo. Samtidigt finns det också en mörk sida av samma mynt då, trender och mottrender som leder till en hel del mindre trevliga reaktioner från konservativa, rasistiska, brottsliga och religiösa grupper av olika slag då. Men det ska vi kolla in lite grann i nästa avsnitt, en slags konservativ motkraft. Så det här lite mindre glada 20-talet ska vi kolla på i nästa avsnitt. För att hänga med till den mörka sidan för att dra en Star Wars-parallell då. Men tills vi ska in i det mörket så får ni ha en ljus, några ljusa veckor och ha det bra. Sköt om er tills dess. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.